Hello, everybody.
Hej allihopa.
We are working with one microphone.
Vi delar på den här mikrofonen, Simon och jag.
So it could be a very interesting evening.
Så det här blir spännande att se om det funkar.
We have to get used to being very close to each other.
Vi kommer leva i nära gemenskap, vi två.
But since being in Sweden, I've found a very close affinity with the Swedish people.
Men jag har känt en sån stark närhet till de svenskar jag har träffat här, så det är helt okej.
And that includes you.
Oh, det inkluderar även mig.
Put up your hand if you were here last night.
Upp med handen om du var här igår.
Terrific, thank you.
Härligt.
So you will remember that last night we looked at four, we had two seminars.
Igår kväll hade vi två seminarier.
The seminar which I did with Jonathan, we looked at four challenges of atheism.
Det jag gjorde tillsammans med Jonathan, det var ett seminarium, de fyra huvudutmaningarna vi ställs inför genom ateismen.
And one of the challenges of atheism was the challenge which goes something like this: science has disproved God.
Och en av de utmaningar som vi ställs inför av ateismen är att ateismen har motbevisat Guds existens.
Are you familiar with this challenge in Sweden?
Är ni medvetna om den utmaningen här i Sverige?
Give me a nod if that's a familiar thing.
Nicka om det så är fallet.
Okay, it's the same. Good. Before I start, I want to tell you a joke.
Jag skulle bara vilja börja med att dra en vits.
It's very risky telling a joke because you never know if it's going to work in translation.
Det är alltid riskabelt att berätta en vits med tolk, för man vet aldrig om det funkar med tolken.
Well, let's go. It was the only joke I could find about Darwinian scientists.
Det var den enda joke, eller enda skämt eller vits jag kunde hitta som hade med darwinismen att göra.
When I stop, you have to laugh.
Och när jag slutar, det menar jag att ni ska skratta.
Not yet.
Fel plats, Sigge.
Okay. One day...
Sorry.
I'll say it. A big one. One day, a group of Darwinian scientists got together and decided that man had come a long way and no longer needed God.
En dag samlades darwinistiska vetenskapsmän tillsammans och beslöt sig för att människan har nu nått så långt i sin utveckling att hon inte längre behöver Gud.
So they picked one Darwinian to go and tell God that they were done with him.
Så de utsåg en av darwinisterna för att gå till Gud och tala om att de inte längre behövde honom.
The Darwinian walked up to God and said, God, we have decided that we no longer need you.
Och darwinisten gick upp till Gud och sa, Gud, vi har nu beslutat att vi inte längre behöver dig.
We're to the point that we can clone people and do many miraculous things. So why don't you just go on and get lost?
Nu har vi kommit fram till vetenskap som gör det möjligt för oss att klona människor och göra en massa mirakulösa saker, så du kan bara sticka.
God listened very patiently and kindly to the man.
Gud lyssnade vänligt och tålmodigt till mannen.
After the Darwinian was done talking, God said, very well, how about this? Let's say we have a man-making contest.
Okej, det var inte dåligt, men skulle inte kunna ha en skapelsetävling där vi tävlar som att göra människor?
The scientist agreed.
Vetenskapsmannen accepterade inbjudan.
God added, but we're going to do it like just like we did in the old days with Adam.
Men vi ska göra precis som vi gjorde förr i världen när det var dags för Adams skapelse.
The scientist said, no problem, and bent down and grabbed himself a handful of dirt.
Inga problem, sa vetenskapsmannen och böjde sig ner för att ta lite stoft ifrån marken.
God said, no, 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 you have to go and find your own dirt.
Nej, du får inte ta mitt stoft, du måste ha ditt eget stoft, sa Gud till vetenskapsmannen. Mycket bra, ni passade.
Okay, sorry. Okay, so, you've probably heard that some people say that science has disproved God.
Ni har säkert hört om som hävdar att vetenskapen har bevisat Guds icke-existens.
That science and belief in and faith are enemies.
Att vetenskap och tro är motsatser och fiender.
And that they're completely incompatible.
Och att de är helt oförenliga.
Perhaps if you are not a scientist, you find yourself being very intimidated by this challenge.
Om du själv inte är vetenskapsman eller vetenskaplig, så kanske du blir skrämd av den här utmaningen.
You think, I'm not a scientist. How can I speak to someone who seems to know more than me about science?
Och eftersom jag inte är vetenskapligt lagd, hur skulle jag kunna prata med de som är mer vetenskapligt lagda om Gud?
In the next 15 or 20 minutes, I want to try to give you a response.
På de kommande 15-20 minuterna skulle jag vilja ge ett svar på den frågan.
That anyone can use, whether or not you know anything about science.
Att vem som helst kan det, vare sig man vet något eller inget om vetenskap.
It's helpful for me because I'm a lawyer, but I'm not a scientist.
Och det har hjälpt mig. Jag är advokat och inte någon vetenskapsman.
But I can still think.
Men jag kan fortfarande tänka och resonera.
So, we don't have a whiteboard, do we? No, no. That's okay. That's yeah. No, that's okay. Yeah, okay, thanks. Great. I can keep talking there. So, the first thing which I wanted to say is that if somebody says to you that science has disproved Christianity,
det första jag vill säga är att om någon hävdar att vetenskapen har motbevisat Guds existens
is that you can point out that actually many, many scientists are Christians.
Det första man kan konstatera är att väldigt många av vetenskapsmännen och även de mest framstående är kristna.
Where I study at Oxford, there are many famous scientists who are also devout Christians.
Där jag läser i Oxford finns det många framstående och berömda vetenskapsmän som också är hängivna kristna troende.
If you look at the history of science, you will see that many of the great names in science have been Christians.
Och tittar man på vetenskapshistorien så är det så att många av de stora namnen i vetenskapliga sammanhang har varit kristna.
People like Galileo, Kepler, Sir Isaac Newton, Einstein, all these people have been believers in God and some Christians.
Alla de stora namnen, som till exempel Galileo Galilei, Kepler, Isaac Newton och även Albert Einstein har på något sätt varit endera troende på Gud eller kristna.
And their worldview, which is Christianity, informed their science.
Och deras världsbild, som var den kristna världsbilden, påverkade deras sätt att se på vetenskap.
So when people say that clearly science has disproved Christianity, it's not as simple as that.
Så när någon hävdar att vetenskapen skulle ha motbevisat Gud, så är det inte alls så enkelt som det sägs.
The new atheists like to paint a contest between science and faith.
Den nya ateismen vill utmåla någon sorts konkurrensförhållande mellan tro och vetenskap.
But actually it's a false contest. The contest is actually between two world views.
Men det är fel. Egentligen handlar det om en spänning och en dragkamp mellan två skilda världsbilder.
Theism and atheism.
Å ena sidan deism och andra sidan ateism, eller teism och ateism.
So if I can go here, it's not science versus faith.
Konflikten gäller alltså inte vetenskap gentemot tro.
It's actually theism, belief in God.
Det handlar å ena sidan om teism, tro på Gud.
And atheism, the worldviews which inform and impact your understanding of science.
Å ena sidan teismen, tron på en gud, och å andra sidan ateismen och hur det påverkar din syn på vetenskapen.
Yeah, so this is not the conflict.
Här uppe har vi ingen konflikt.
This is the conflict.
Konflikten står mellan tron på Gud och tron, alltså, och ateismen.
And science is neutral.
Vetenskapen är i mitten och är helt neutral.
Yeah, that's right. The question then becomes
då blir frågan
which is the correct worldview?
Frågan blir då, vilken är den mest korrekta världsbilden?
And which worldview provides us with a better conceptual framework for doing science?
Och vilken världsbild ger oss bäst begreppsram för att kunna bedriva vetenskap?
Christianity says that we live in a rational, intelligible world and that we possess rational, intelligent minds.
Den kristna världsbilden säger att vi lever i en rationell, begriplig, intelligent värld och att vi har rationella, intelligenta sinnen att jobba med.
So that allows us to use reason and observation and experimentation and discovery.
Vilket möjliggör för oss att vara observerande, tänkande och att dra slutsatser.
In other words, it provides a conceptual framework for doing scientific discoveries.
Och skapar alltså ett ramverk inom vilket vi kan göra vetenskapliga upptäckter.
But if you think that there is no design to the universe, if you think that we are merely a result of time plus chance.
Om du nu inte tror att det finns något syfte eller någon designer bakom världsalltet, utan att vi bara är resultatet av tiden och slumpen.
If therefore our brains are just the result of meaningless time and chance working together.
Om våra hjärnor är resultatet av slumpmässiga utvecklingsprocesser som har med tid och slumpgeneratorer att göra.
We don't have any rational basis for assuming that any conclusions that our brains come to are true.
Så finns det inte någon rationell grund för att tro att den här hjärnan skulle kunna komma till någon sann och rationell slutsats.
If you believe that you are simply the product of meaningless time plus chance, then you have to have faith that your brain can actually come to anything meaningful or true.
Det krävs ganska mycket tro för att inbilla sig att den här hjärnan som då är en produkt av ren slump och tidprodukt skulle kunna komma till någon vettig slutledning.
So it actually takes quite a lot of faith to not believe in an intelligent designer behind the universe.
Det krävs ganska mycket tro för att omfatta tanken på ett universum utan intelligent design.
Another thing to say, again, you don't need to know anything about science.
Återigen behöver du inte veta något om vetenskap egentligen.
Is that when it comes to the big questions of life, science cannot prove or disprove them.
En annan aspekt av det här är att när det kommer till livets stora och djupa frågor så är vetenskapen inte användbar. Det kan varken bekräfta eller avfärda de frågorna.
Things like love and meaning cannot be proved or disproved by science.
Frågor som meningsfullhet och kärlek kan varken bevisas eller motbevisas av vetenskap.
Science likewise cannot prove or disprove God.
Och på samma sätt kan inte heller vetenskapen bevisa eller motbevisa Guds existens.
There's no experiments that you can do to prove or disprove God.
Det finns inga experiment man kan företa för att bevisa eller motbevisa Gud.
That being said, science is very, very useful. It can tell us a lot of things.
Och trots att vi säger det så måste vi erkänna att vetenskap är väldigt användbar. Det kan bevisa många saker.
It can answer a lot of questions about what and how, but not necessarily why.
Det kan svara på många frågor om vad och hur, men kanske inte varför.
For example, yesterday was my birthday.
Till exempel fyllde jag 37 igår.
And Maria made me a lovely birthday cake.
Och Maria gjorde en underbar tårta till mig.
Now, what could scientists tell me about that birthday cake?
Vad skulle de vetenskapsmännen jag talar med kunna tala om för mig om tårtan då?
They could tell you what chemicals were in that birthday cake.
De skulle kunna analysera den kemiskt.
They could tell you how those chemicals worked together and why it tasted sweet.
De skulle kunna tala om hur kemikalierna samverkar och varför tårtan smakade så sött och gott.
They could tell me a lot of things about the cake, but they couldn't tell me why Maria made the cake.
De skulle kunna tala om för mig varför tårtan smakade som den gjorde, men de skulle inte kunna tala om för mig varför Maria gjorde tårtan åt mig.
They could answer the what and the how, but not the why.
De kunde svara på vad och hur, men inte varför.
In the same way, scientists can tell you a lot about you.
På samma sätt kan vetenskapsmännen tala om för dig mycket om dig själv.
They can tell you a lot about the chemicals in your body and how the blood travels around your system and how your blood pumps and how your kidneys work.
De kan beskriva dig kemiskt och hur hjärtat slår, hur blodet flödar i blodkärlen och hur njurarna fungerar.
But they can't tell you why you're here.
Men de kan inte ge dig ett skäl för varför du finns här.
If you look at one of the best cars in the world, the Volvo.
Om ni tittar på en av de bästa bilarna i världen, Volvo, som vi alla vet.
If you study a Volvo and you work very hard, you can learn a lot of things about how the Volvo works.
Om du studerar Volvo noggrant så kan du lära dig hur Volvo fungerar.
You can become the world expert on Volvos.
Du kan bli världsexpert på Volvo.
But if you understand many things about how a Volvo works,
men även om du förstår hur, väldigt mycket om hur en Volvo fungerar,
does that mean that you conclude that it has no designer?
Betyder det att även om du vet väldigt mycket om hur Volvo fungerar, betyder det att det inte är någon som har skapat Volvo?
If you can say many things about what the universe does and how it works,
om du kan säga mycket om vad som sker i universum och hur det fungerar,
if you are intelligent enough to discover that what goes up must come down,
om du är tillräckligt smart för att förstå att det du kastar upp till slut ramlar ner igen,
does that mean you can conclude that the universe has no designer?
Betyder det att du kan dra slutsatsen att det inte finns någon designer i universum?
So science is very useful. We can learn a lot about the universe that we live in.
Vetenskapen är väldigt användbar. Du kan användas att beskriva mycket av det universum vi lever i.
But it can't prove or disprove God.
Men det kan inte bevisa eller motbevisa Guds existens.
However, it can give us clues about whether or not God may or may not exist.
Men vetenskapen kan indirekt ge oss ledtrådar till om Gud existerar eller inte.
So either there is a God or there isn't a God.
Så antingen är det så att Gud existerar eller också existerar han inte.
But when we look at the science, we look at what does it tell us about the universe, and then we use that to determine what are the clues. What are the clues? Like a detective. Is the universe, when you look at it, pointing to the existence of God or the existence of no God?
Så när vi tittar på vetenskapen är det som en detektiv som tittar på indicier och bevis. Pekar de här indicierna tillsammans på existensen av en gud? Eller pekar samlingen av bevis och indicier på att det inte skulle finnas en gud?
Okay, so I'm going to look at four ways or four clues in the universe that point to the I'm going to look at four clues in the universe using science that point to the existence of God.
Jag skulle vilja använda fyra vetenskapliga ledtrådar som talar för att Gud faktiskt existerar.
The first one, number one, the origin of the universe.
Den första ledtråden är universums ursprung.
The greatest question of life is why is there anything?
Livets största och djupaste fråga är varför existerar någonting överhuvudtaget?
There is something, where did it come from?
Det finns saker, men var kom alla saker ifrån?
There are only three possible explanations for the beginning of the universe.
Det finns bara tre tänkbara förklaringar till universums tillblivelse.
For the existence of the universe.
För universums existens, ursäkta mig.
One, the universe has always existed.
Nummer ett, den första tänkbarheten är att universum har alltid existerat.
It has no beginning, it's just been here forever.
Den har aldrig börjat existera, utan universum har alltid existerat.
And number two, the universe had a beginning.
Nummer två, universum har en definitiv begynnelse.
And of the second option, there are two choices.
Och när det gäller den andra valmöjligheten att universum faktiskt har en tidsmässig begynnelse så finns det två tänkbarheter.
Either it came into beginning by itself. Poof.
Det ena är att kanske kom det poof som en tillblivelse genom sig själv.
Or it was brought into beginning by something or someone, i.e. God.
Eller också så skapades det av någon eller något, det vill säga av Gud.
Now it used to be, up until the 1950s, 60s, that scientists thought that the universe has always existed.
En vanlig tanke bland vetenskapsmän fram till 50- och 60-talet var att universum egentligen alltid har existerat.
That's very difficult to wrap your head around, but that's what they thought.
Det är svårt att gripa med sitt sinne, men det är vad man hävdade.
Now scientists are saying that we think the universe had a beginning.
Nu säger vetenskapen att vi tror att universum har en begynnelse.
It wasn't so much a poof, but more of a bang.
Det var inte så mycket en poof, utan en bang.
The Big Bang. You've probably heard of the Big Bang.
Jag har hört talas om the Big Bang.
So scientists say that option two is the most likely.
Så vetenskapen säger att det är det andra alternativet som är det mest sannolika.
The question then becomes, which do you think is more believable?
Sen är frågan, vilket är då mest troligt under punkt nummer två?
The fact that out of nothing something just popped into existence?
Är det att någonting blev till utifrån ingenting som fanns till?
Or that something or someone of incredible power and incredible intelligence brought it into existence?
Eller är det att någon eller något med en obeskrivlig makt bringade universum i existens?
Either explanation is very difficult to wrap our heads around, but they are the only explanations.
Ingen del av tanken är lätt att gripa med sitt förstånd.
One of the reasons, one of the strong, the second clue for the fact that the universe was for God, looking at God through science, what is the clue of which scientists called fine tuning, the argument for fine tuning. Sorry, that's a bit long.
Den ledtråden för att universum faktiskt är skapat av Gud är det vetenskapsmännen kallar för universums finstämda konstruktion.
This is the argument that comes from the fine tuning of the universe. It means that there are many scientific constants in the universe which are incredibly precise.
Och det bygger på det faktum att universum är befinns ha en mängd viktiga konstanter, vetenskapliga fysikaliska konstanter som är extremt precisa och extremt avgörande för hela universums existens.
These scientific constants are things like gravity, electromagnetism, magnetism itself and many other scientific constants or forces in nature.
Det handlar om till exempel gravitationskrafter, elektromagnetism, magnetism eller atomkrafter, många sådana krafter i universum.
Physicists are telling us that the precise constant which was required for gravity in the Big Bang, that it had to be so precise in order for there to be life.
Vetenskapsmän säger att för att Big Bang överhuvudtaget skulle resultera i ett hållbart universum så krävdes det att gravitationskraften var så exakt skapad som den är nu.
Physicists say that if gravity was just the smallest bit more powerful, that the Big Bang would have ended up sucking everything back into itself and there would be no life.
Vetenskapsmän hävdar att om gravitationskraften hade varit något starkare så hade Big Bang avbrutits och allt hade dragits ihop i gravitation igen.
They say if it is only just a little bit less powerful, then things would have exploded but they would have just kept going and no life would have happened.
Å andra sidan, hade gravitationskrafterna varit mindre starka så hade ingenting kunnat hålla samman utan universum hade ännu mera spritts ut och livet hade inte varit möjligt.
Physicists tell us that even if it was different by the order of 1, honey, times 10 to the 50.
Vetenskapsmännen säger att även om gravitationskraften hade varit lite annorlunda, kanske bara 1 upphöjt till 10 upphöjt till 50.
That there would be no life.
Hade det varit alltså en, det är obegripligt små skillnader, men alltså 10 upp till 50, hade den skillnaden existerat så hade det inte kunnat finnas något liv.
Not just no human life, no life of any sort at all.
Inte bara mänskligt liv hade varit omöjligt, allt liv hade varit omöjligt.
Scientists say that number is so big it is technically a mathematical impossibility.
Det här är så otroligt svårt att begripa, så det är ett statistiskt sett otänkbart att det skulle kunna ha fungerat.
Electromagnetism, if it had been out by 1 by 10 to the 35.
Om electromagnetism?
Ja. Yeah.
Okay, om elektromagnetismens krafter hade varit annorlunda 1 genom 10 upp till 35, alltså också en extremt liten skillnad.
Then again there would be no life.
Så hade det också omöjliggjort livsexistensen.
In fact there's about 8 to 10 of these scientific constants, which they were only the tiniest little bit out, there would be no life.
Om 8 av de här 10 viktigaste konstanterna, om någon av dem hade varit out of tune eller feldimensionerad, så hade livet inte kunnat existera.
These are the sort of discoveries which scientists have been making just in the last 15 to 20 years.
Och det här är upptäckter man har gjort inom vetenskapen bara de sista 10-15 åren.
Sir Fred Hoyle, who is a leading physicist and atheist from England.
Sir Fred Hoyle, som är fysiker, ledande fysiker och ateist från England,
says that despite his atheism, he cannot explain the universe except by saying that it looks like an intelligent designer has fine-tuned physics, chemistry, biology.
Den här Hoyle säger att även om jag är ateist så kan jag inte låta bli att tycka att det ser ut som att det är en mycket intelligent och exakt designer som har finstämt fysiska krafter, kemiska krafter och andra krafter i universum.
So even atheist physicists are saying that the universe is very difficult to explain without a designer.
Så även ateistiska fysiker säger att universum är väldigt svårt att förklara utan tanken på en designer.
The third clue to the fact that science is pointing to a god.
Den tredje ledtråden som visar att vetenskapen faktiskt pekar i riktning mot att det finns en skapande gud.
Is that we live in a world which has order.
Är att vi lever i en värld av ordning.
We see order in the world around us.
Vi ser ordning i universum omkring oss.
We see order within us. We are able to think and process and make deductions.
Vi ser ordning även inom oss i vår natur. Vi har förmåga att tänka och resonera.
As I said before, it's very difficult to explain the order without and within without presupposing a designer.
Det är alltså väldigt svårt att förklara både ordningen runt omkring oss i universum och även inne i vårt mikrokosmos utan tanken på en designer.
And speaking of design.
Och när vi ändå talar om design.
Design is the fourth clue to the existence of a creator.
Så är just det här med design den fjärde ledtråden som pekar mot en skapare gud.
When we look at the world, when we look at animals, when we look at our own bodies.
När vi ser på världen, när vi ser på djur, när vi ser på vår egen kropp.
The more scientists understand, the more they see the incredible impression of design.
Ju mer de studerar oss, desto mer ser de det tydliga uttrycket och intrycket av att vi måste vara designade.
Things look like they were designed.
Saker och ting i kroppen ser ut som om de vore avsiktligt designade.
We do not have any machines or computers that we have created that can even compare to the incredible complexity and how sophisticated things are within us and without us.
Det finns ingenting i den skapade världen i form av datorer och annat som kan jämföras med den komplexitet och grad av sofistikering som vi ser när vi tittar på det mänskliga livet och på naturen.
So these are just a few things that point, or as like actors' clues, towards the existence of God.
Och det här är alltså fyra saker som pekar på eller fungerar som en sorts ledtrådar till en Guds existens.
We can see that rather than being an enemy of the idea of God, science is somewhat of a friend.
Och då kanske vi kommer fram till att vetenskapen istället för att ställas som ett fientligt motsatsförhållande till tanken på Gud så kan det vara en vän och något som pekar på Guds existens.
Atheists will often bring up the idea also of evolution.
Ateister framför ofta argumentet kring evolution.
They'll say that surely evolution has disproved God.
Och menar att evolutionen skulle ha motbevisat Guds existens.
Evolution was the first sophisticated theory to explain design and the sense of design within the universe without and within.
Evolutionen var den första avancerade teorin som skulle försöka förklara hur universum och människan är skapad.
Without the need for a god.
Utan att därmed behöva en skapargud.
But a couple of things I want to say about evolution.
Men jag vill säga ett par saker om evolutionstanken.
First is that it is not a complete theory of understanding how we have life now.
För det första så är det absolut ingen fullständig teori som förklarar hur livet existerar nu.
evolution requires something to work with.
Evolutionen förutsätter att det finns någonting att jobba med.
It requires material, a primordial soup, if you were.
Det förutsätter någon form av biologisk ursoppa.
It doesn't explain the origin of the material that it uses to evolve from.
Det förklarar inte hur den här biologiska ursoppan blev till, som ju krävs för att evolutionen skulle kunna skapa någon sorts utveckling.
So it's not the complete theory that it's made out to be as an explanation for life as we know it.
Så det är på intet sätt någon sorts fullständig teori som vi ofta inbillar oss att det är.
I think it's important when you're talking to people who are not Christians about evolution.
Jag tror det är viktigt att när du talar med människor som inte är kristna om evolution,
to point out that the idea of evolution is something that Christians agree and disagree about.
Att det är viktigt att erkänna att just när det gäller frågan kring evolution, så är det faktiskt så att även kristna har delade uppfattningar i frågan om evolution.
One of my lecturers at Oxford University is a brain scientist.
En av mina föreläsare i Oxford är en hjärnforskare.
As a scientist, she was under the opinion that she could not be a Christian because she believed in the idea of evolution.
Och hon fick för sig att jag skulle inte kunna bli kristen eftersom jag tror på evolution.
She was very surprised to discover that some Christians do believe in the idea of evolution.
Och hon förvånades över att höra att det fanns kristna som faktiskt tror på evolution.
When she understood that, it was almost as if the last barrier between her and God was removed and she could start looking into God seriously.
Och när hon insåg att det fanns kristna som trodde på evolution, så försvann på något sätt det sista motståndet för henne för att bli kristen.
Having become a Christian, she's actually since changed some of her ideas about evolution.
Och nu när hon har blivit kristen, så har hon faktiskt justerat sin syn på evolution.
She used to believe totally in the idea of macroevolution.
Hon brukade tro och omfatta tanken på makroevolution, arternas utveckling.
She now only believes in the idea of microevolution.
Och nu tror hon bara på mikroevolution, utveckling inom arterna.
The idea of evolution within species but not across species.
Alltså utveckling inom arter men inte från en art till en annan art.
Christians disagree about whether they believe in macroevolution, microevolution or no evolution at all.
Kristna divergerar när det gäller synen på mikroevolution, makroevolution eller ingen evolutionstanke överhuvudtaget.
But in an apologetic setting, it's important to point out that it's not something that has to stop you from being a Christian.
Men när vi förklarar och försvarar den kristna tron, så är det viktigt att nämna att tron på evolution på intet sätt omöjliggör att bli kristen.
Actually, it's 7:30, so I think I've run out of time. We're meant to be upstairs in 10 minutes, so what I might do is stop there and just leave about 10 minutes for questions, if that's okay.
Okej, klockan är 7:30. Det är meningen att vi ska gå en trappa upp om 10 minuter, så jag tror vi avrundar här, säger Simon, och lämnar utrymme för frågor om ni har några.